Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Okrystat. Idag bara med mig, så jag tänkte säga, men jag är inte ensam, jag har med mig Rebecka, psykolog Rebecka. För jag kallar det psykolog Rebecka. Ja. Du har varit med i två avsnitt tidigare. Jag var så duktig, jag kollade upp när det var, om det är någon som vill lyssna på dem. Då är det den 26 januari och den 13 januari i år måste du ha varit.
Ja, precis. Men nästan ett år sedan nu blir det ju.
Jag vet inte hur länge vi har haft den här podden. Det måste vara, ja, i alla fall. Men då pratade vi lite psykisk hälsa under graviditet och postpartum, oro och ångest under graviditet. Så lyssna gärna på det, det var väldigt uppskattat avsnitt. Och du är tillbaka, det tackar vi båda för.
Så kul att vara här igen.
Känns härligt att ha dig. Vill du presentera dig själv lite grann? Vem är du och vad gör du och vart? Om man vill prata mer med dig enskilt, vart kan man hitta dig då?
Ja, men jag heter Rebecka Svensson och är legitimerad psykolog och jobbar på vårdappen Ella. Och vi jobbar ju med de som försöker bli gravida under graviditeten och postpartum, alltså efter man har fått barn också. Och där jobbar jag skulle säga framför allt med oro, ångest. Också postpartumdepression, alltså depression man får efter förlossningen, men den kan faktiskt börja även under graviditeten. Vi kommer komma in på det mer idag. Så att, ja, men psykisk ohälsa kopplat till liksom den fasen när man försöker bli gravid, graviditet och efter egentligen. Och min bakgrund är, alltså jag har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Och sen så har jag jobbat inom primärvården med barn och unga också. Och sen så jobbar även faktiskt nu med barn som har växt upp i beroende.
Så att där jobbar jag också. Viktigt och spännande.
Ja, det är superviktigt och kul. Så att, ja, men så började jag jobba på Ella och det är verkligen någonting som är min som hjärtefråga, framförallt postpartumdepression, som jag vill att kunskapen ska spridas och jag vill att fler ska få hjälp.
Alltså, ni får be om, jag är liksom, jag vet inte när jag släppt, men nu är jag jättehögravid och min hjärna är bara så här, det är mush. Så jag kanske säger fel, men hade du en personlig upplevelse av postpartum depression också?
Ja, det hade jag.
Och det kanske, har det, jag antar att det också har påverkat dig i att vilja arbeta med den här gruppen.
Ja, jag fick själv en depression efter att jag fick mitt barn. Och för mig var det ju så, jag nämnde det i förra podden också, men jag vågade inte söka hjälp. Jag kände mycket skam och skuld. Och jag trodde också att mycket var normalt i hur jag mådde. Och jag var ju även psykolog då. Jag hade jobbat som psykolog länge. Men jag kände mycket så, men det kanske är mig det är fel på. Jag borde nog inte blivit förälder. Och sökte väl hjälp ungefär efter 9 månader kanske. Men då var jag ur det värsta. Så att ja, det är också det jag känner att jag vill hjälpa den här gruppen.
Nu hade man ju inte önskat att du var drabbad, men det kan säkert vara lärorikt för dig och också hjälpsamt för dig nu när du ska hjälpa personer lite i samma sits, kan jag tänka mig.
Ja, och nu var det ju ett tag sedan, så att jag har ju kunnat bearbeta det och må bra idag.
Ja, det är ju superviktigt.
Det är viktigt.
Ja, verkligen. Jag ska säga det att jag är ju också lite involverad i Ella och när det startade upp, så jag är inte helt opartisk i det här. Det är lite Alltså nöjd med så här reklammärkning och sånt. Så det är nu reklammärker här. Eller alltså jag tycker appen är superbra. Därför jag också varit med och startat upp den. Och just att man kan få, särskilt när man är nyförlöst, men även höggravid och eller gravid överhuvudtaget, att man inte behöver lämna sitt hem och kan bara prata med någon därifrån där man är.
Ja, väldigt uppskattat. Om man till exempel matar bebis eller om man är gravid och har ont i kroppen. Så att det funkar super, super bra.
Ja, super. Och det är samma, det kostar som ett vanligt vårdbesök.
Ja, och frikort gäller. Om man har det.
Toppen. Men du, idag ska vi prata lite postpartum depression specifikt och lite om postpartum psykos. Det är två ämnen som har önskats av våra lyssnare. Om vi börjar då med det lite vanligare postpartum depression eller förlossningsdepression som man ibland säger. Om du kan börja, du sa det att du trodde att det här var normalt. Om vi skulle skilja på det här som kallas ibland baby blues och förlossningsdepression. Vad är skillnaden och när ska man veta? Eller hur vet man vad som är vad helt enkelt?
Ja, det är ju så att baby blues drabbas, alltså jag skulle säga de allra flesta av, ungefär 80% drabbas av det. Och det är liksom de allra första dagarna, 2-3 dagar efter att man har fått barn. Och det kan man beskriva som att man får ganska mycket humörsvängningar, är ledsen, när att det gråt, kanske ångest också. Så att mycket liksom starka känslor. Och baby blues är ju någonting som kommer väldigt naturligt. Det är ingenting som man riktigt kan så här skydda sig mot, för att det är ju någonting som påverkas av våra hormoner. Men är det så att de här känslorna och symptomen håller i sig, man brukar säga ungefär om de håller i sig 2 veckor. Ibland kan det vara så att några kommer till mig tidigare än så. Och då kan det ändå vara så att det är kanske en förlossningsdepression. Men man kan ge det lite tid i alla fall, ungefär 2 veckor. Men annars skulle det kunna vara en förlossningsdepression om det håller i sig.
Och det är inte fel att söka hjälp även om man känner helt enkelt. Nej. Det här är något jag inte hanterar själv. Eller att man har väldigt mörka tankar eller så. Då kan det inte fel att söka hjälp. Men det är väl tiden som du säger.
Ja, och jag tänker så här att söker man hjälp så gör ju jag eller liksom min psykologkollega, vi gör ju alltid bedömningar. Så att hellre sök en gång i onödan än inte alls, tänker jag.
Och baby blues i sig kan ju vara jobbigt. Och det är också, jag tänker, det är såklart med hormonerna, det är en kraftig minskning av bland annat östrogen och det är såklart en superomställning, men också så en stor förändring i livet, alltså existentiellt. Och det kan vara att så många olika scenarier, man kanske får sitt första barn, man i relationen ändras, kroppen är annorlunda, man kanske har längtat efter det här barnet jättelänge, sen så blir det inte exakt kanske som man tänker sig, man kanske inte känner det man har känt. Och det kan ju vara helt normalt, men det kan ändå vara tufft.
Verkligen, det är ju supertufft liksom, det här med baby blues. Och jag tänker att så här, precis som du säger, även om det är normalt så är det ju supertufft. Men ibland kan det vara skönt att landa lite i det, att okej, det här kommer lägga sig, det kommer gå över. Men gör inte det så är det ju bra att söka hjälp.
Och jag tänker bara vetskapen, alltså det blir så mycket läskigare om man har någon fantasi om att det bara ska vara liksom myspys härligt från start. Alltså man inte vet att det är normalt att grina lite och att det går upp och ner och upp och ner.
Exakt, det är viktigt att veta det.
Verkligen. Och vad ska man hålla utkik efter då? Nu sa du det att det håller i sig. Det kanske det har gått 2 veckor, jag känner mig fortfarande låg och så. Eller vilka symptom ska man hålla uppsikt över? För sig själv och också från omgivningens håll. Vad ska man titta efter?
Men jag tänker att en viktig del såklart som man kan försöka känna av eller liksom titta efter både liksom hos sig själv och från omgivningen är ju om man liksom kanske inte har lust med någonting som man förut tyckte kanske gav lite glädje i alla fall. Man kanske känner att mycket känns hopplöst och tungt på ett sätt som är liksom som har otroligt svårt ofta att ta tag i saker, och sen så känner man sig nedstämd, och ibland kan det vara så att man, just det här med att orka saker, man kanske inte orkar duscha, man kanske inte orkar klä på sig. Och jag tänker så här att det är ju en väldigt omvälvande tid när man får ett barn. Man kanske inte hinner duscha, man kanske inte orkar duscha ändå. Mm. Så att det är ju liksom helt okej. Men när man samtidigt känner den här känslan av hopplöshet, nedstämdhet, mycket ångest, oro. Och till oron hör ju ofta mycket så här katastroftankar också. Ska någonting hända mitt barn? Ska någonting hända min familj? Ska någonting hända mig? Och sen så tycker jag att lite specifikt också för en depression som kommer efter förlossningen är ju att man känner mycket av de här skuld- och skamkänslorna som jag nämnde innan. Och det kan vara skuldkänslor över hur man är mot sitt barn till exempel. Vissa som kommer till mig har mycket skuld över att de inte lägger lika mycket tid på syskonet om de har fler barn. Man känner mycket skam över att man inte mår bra. Och vågar inte berätta det för någon. Så där är det ju viktigt för omgivningen att fånga upp. Och ofta så märker man kanske en liten förändring. Att det är någon som, ja, men kanske en partner eller någon familjemedlem eller nära vän som kan fånga upp. Och se att så här, ja, men jag ser att du inte mår bra.
Mm.
Och det jag alltid brukar säga då, det är att våga fråga. Våga fråga den här personen som du ser inte mår bra.
Alltså hur mår du?
Ja, ja. Hur mår du egentligen?
Mm.
Kan jag göra någonting?
Mm.
Jag finns här.
Mm. Och tycker du att du ofta brukar påverka, alltså anknytningen till barnet, att kunna ta till sig barnet och hur brukar det se ut?
Mm. Alltså har man en, jag skulle säga att depression kan delas in i lite olika delar. Jag vill också säga att så här, man pratar ju om, det namnet som är känt är ju förlossningsdepression.
Mm.
Men vi som jobbar inom vården brukar använda postpartumdepression. Och det är ju för att det handlar ofta inte om själva förlossningen i sig. Det kan vara att man har varit med om en väldigt traumatisk förlossning och därför är man extra sårbar för att få en depression.
Mm.
Men det är inte liksom den enskilda orsaken oftast. Så därför säger man postpartum som innebär liksom tiden efter förlossningen. Men anknytningen. Det är ju så här med anknytning att har man en lindrig depression skulle jag säga att den inte ofta inte påverkar särskilt mycket. Det är väl snarare kanske om man har en svår depression. Men man ska också veta att anknytningen skapas inte liksom på en vecka med mamma. Eller pappa för den delen. Utan det tar ett tag, ungefär upp till ett halvår. Och är det så att man får en depression och får hjälp, då brukar man liksom kunna återhämta sig innan den här tiden, beroende på svårighetsgrad såklart. Men alltså för vissa påverkas anknytningen och då finns det också hjälp att få. Då kan man få hjälp med hur man ska samspela med barnet och så. Men det jag vill ge med alla är att det brukar liksom kunna återhämta sig, anknytningen.
Det är inte kört.
Det är absolut inte kört.
Det är bra att veta. Och hur vanligt är det med förlossningsdepression? Om du sa 80% upplever baby blues.
Ungefär 10-15%.
Och då är det olika grader.
Ja, lindrig, medelsvår och svår. Och där räknar man in alla. Så att det är lite olika då. Olika procent är många som drabbas av svår. Och det är fler som drabbas av lindrig till exempel.
Relativt vanligt ändå.
Ja, ganska vanligt. Och jag tänker att det är ett stort mörkertal eftersom många inte söker hjälp.
Verkligen kan jag tänka mig. Men har du någon koll på hur... Jag gissar att det här är olika i olika länder. Mm. Det är också olika, jag märker det. Där jag jobbar, där väldigt mångkulturell del av stan, där är jämfört med när jag jobbar på SAS till exempel, då går varannan person står på SSRI, alltså det är jättevanligt att man har ångest och depression. Det var inte något konstigt, men här är det ingen som gör det och det är ingen som har några problem alls, men det är såklart att det måste finnas, det kanske man definierar också olika, vad är att må dåligt, så har man kanske också en annan ribba för det och också lite tabu och så vidare. Så det kanske är svårt att mäta länder emellan. Men vet du något om hur Sverige står sig i relation till hur det ser ut globalt?
Ja, men alltså, jag kollade upp lite, för du nämnde ju den här frågan för mig innan. Mm. Och jag tycker det är en jättebra och intressant fråga. För det man kan se är ju att så här, i västvärlden ser det ungefär likadant ut som i Sverige, 10-15%. Mm. Och sen vet jag faktiskt inte, liksom kopplat till siffror, men jag tänker mig att det kan se väldigt olika ut beroende på liksom kulturell kontext. Mm. För att en del i en postpartumdepression är ju faktiskt att man är liksom ganska isolerad och ensam. Det är liksom någonting som jag skulle säga är en riskfaktor, eller det är en riskfaktor. Och man ser också att ensamstående mödrar drabbas lite oftare. Och det skulle kunna vara så i de kulturer där man lever lite närmare vänner och familj, man kanske lever tillsammans i samma hushåll, att det skulle vara färre som drabbas av en förlossningsdepression eller postpartum depression.
Det är rimligt. Ja. Alltså att man har stöd helt enkelt.
Att man har stöd och liksom att man, ja men kanske man tar lärdom kanske från en äldre generation på ett annat sätt än vad vi gör.
Och så, få hjälp och avlastning.
Ja, precis. Mm. Jag tycker att det är många som jag träffar som ja, men har ett nätverk, men dels att man kanske inte vågar eller vill be om hjälp, och att man bor ganska långt ifrån varandra också, vilket ställer till det mycket. Och sen så finns det ju såklart en stor genetisk faktor, alltså ärftlighet också i att drabbas av en depression.
Den är stor alltså, så om man vet att ens mamma eller så, syster, så, då kan det också vara något att hålla en öga på. Liksom.
Kan vara bra att nämna det, tänker jag. När man på MVC.
Och om man drabbas av en postpartum depression, dels är det alltid någonting som behövs behandling, eller vad skulle du säga? Vad är riskerna med att gå med en obehandlad postpartum depression?
Ja, men lite det vi var inne på innan. Alltså jag menar, har man en så här svår depression, då kan ju det leda till att man har svårare att känna kärlek för sitt barn. Man kanske har svårare i samspelet med sitt barn, vilket kan påverka anknytningen på lång sikt. Och sen så är det ju så också att går man med en obehandlad depression, så ökar ju faktiskt risken för suicid också. Att man inte vill leva och att man tar sitt liv.
Jag tänker det är den absolut främsta, alltså det är, på så sätt är det en livsfarlig sjukdom som man ska ta på allvar.
Man ska verkligen ta det på allvar och söka hjälp. Och det är ju så att liksom, har man en lindrigare depression, även då tänker jag att man ska söka hjälp. Och då vet man ju kanske inte som lyssnar på det här, vad är en lindrig depression då? Men känner man att man inte liksom mår som man brukar, och känner man sig nedstämd under liksom 2 veckor och har mycket oro och ångest, men liksom att det påverkar vardagen, då skulle jag säga att man ska söka hjälp, även om man liksom kan fungera i stort. Och det som är så bra ändå, det finns ju, jag vill ge med lite hopp också, det är att det är liksom väldigt god prognos om man söker hjälp. Då kan man bli bättre snabbt, och att en sån här depression kan faktiskt självläka. Jag skulle säga inte om den är svår, där kan man behöva både psykologisk behandling och medicin. Men är den lindrig, så blir det ofta liksom bättre med tiden av sig själv också.
Alltså tiden helt enkelt läker svaret.
Ja.
Ja. Och då kan vi komma in på det. Hur brukar behandling se ut? Nu har du nämnt det lite, men låt säga vid en lindrig depression och man söker, då kan man söka hjälp hos dig till exempel. Och hur brukar det se ut? Vad får man för hjälp? Det anpassar du förstås efter personen, men...
Ja, men det gör jag.
Hur kan det se ut?
Ja, men bra fråga. För det kan vara bra att veta också, så att man inte liksom är rädd för att söka hjälp. Men man gör ju alltid en bedömning när man kommer till en psykolog och ser så här, man får kanske fylla in några papper eller liksom någon skattning eller screening brukar man kalla det. Och då kan vi göra en bedömning, så här, men är det här en depression, en postpartumdepression, eller ja, kan vi liksom behandla det på något annat sätt. Men om man kommer till mig till exempel, jag jobbar utifrån det som heter KBT, kognitiv beteendeterapi. Och det är en som del där det finns mycket forskning på att det faktiskt fungerar när man jobbar med postpartum depression. Och jag brukar säga att liksom, det beror helt på, som du säger, vad det är personen kommer med och vem det är. Ibland behöver man jobba lite mer liksom, akut med att få till sömnen i första hand. Det kanske är någon som inte sover särskilt bra. För det är ju också ett symptom att man börjar få sömnrubbningar.
Så det i sig gör det värre förstås. Alltså att det blir en ond spiral där.
Det blir en ond spiral. Man blir mer sårbar helt enkelt. Och då brukar jag också säga att så här, men det är ju klart att det är svårt att sova kanske när man har en liten bebis. Mm. Men det här är på ett annat sätt. Det kan vara att man vaknar på nätterna fast bebis sover och grubblar och allt där.
Så att sömnen... Och så har man också olika kapacitet för det där upplevelsen. Ja. Alltså det är ju olika. Vi är olika helt enkelt. Ja. Vissa behöver mer sömn än andra.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Jag tänker att sömnen kan vara lite liksom det man behöver börja med i vissa fall och hjälpa till där och liksom göra någon rutin för det. Och så se över lite hur man käkar, hur man får i sig mat. Det är superviktigt. Och sen så brukar vi på Ella jobba mycket med något som heter beteendeaktivering. Mm-hmm. Och det är egentligen det man ofta jobbar med när man behandlar depression. Och det är att försöka aktivera de beteendena som man mår bra av igen. Mm. Att man försöker hitta de här positiva sakerna i livet. Och då brukar jag alltid säga liksom att det kan vara stort som smått, men ofta ganska smått i början när man har en liten bebis. Mm. Och försöka hitta dem och sen utvärdera lite. Så här, ja, men, kändes det bra efter att jag gjorde det här? Kändes det sämre? Och kändes det bra att man fortsätter med det?
Får man lite läxor?
Ja, man får
lite läxor. Det gillar jag med KBT, att man får lite uppgifter konkret. Det är ganska konkret.
Det är väldigt konkret. Men jag brukar också jobba väldigt, liksom, ganska mycket med det här med föräldrarollen och liksom samtalet kring så här, men hur blev det för dig att få barn? Och för vissa är det ju viktigt att få berätta om sin förlossning till exempel. Få berätta om precis första tiden efter. Och vi ska ju säga det också att ungefär, man har gjort studier i på pappor i Sverige. Och då såg man att, om jag inte missminner mig, jag tror att det var Sverige, då såg man att 10% av papporna också drabbades.
Då kom, eller hur? Det här pratade vi också om sist lite, tror jag. Ja. För man har kollat just på pappor, inte partners i sig, men det finns inte så mycket på samkännande, men pappor har man i alla fall sett att de absolut kan drabbas. Och vet man lite vad det är svårt att få svaret på kanske vad det beror på. Men vad är teorin där? Är det här omställningen? Är det också hormonellt? Eller vad tänker man?
Ja, nej, men det man såg i den här studien, för det är precis, det är ju pappor man har tittat på. Man behöver ju titta på flera
olika konstellationer. Men man kan gissa att det skulle drabba även andra konstellationer också.
Men det man har sett är då att de söker ofta vård senare via vårdcentral och söker då för depression, vanlig depression, och kopplar det inte direkt till att de har haft barn. Och ofta är det en känsla av otillräcklighet hos de här papporna, att de inte räcker till, att de inte liksom vet vad de ska göra riktigt. Så det jobbar ju vi också med, att så här, vill man komma som partner så får man det också.
Ja, men vad bra. Har ni, hur ser det ut? Jag antar att det är betydligt fler kvinnor som söker, men har ni några pappor som söker?
Ja, men några.
Kul.
Och ofta kan det vara så då att man träffas tillsammans till exempel.
Jättebra. Men jag tänker också på det här att depression kan visa sig på ett annat sätt hos män, har man ju också sett, att det kanske inte är det man tänker sig. Kanske det kan vara man blir irritabel och sådana saker. Att det kanske inte ter sig på precis samma sätt.
Nej, för det kan ju vara så även för kvinnor, tänker jag. Att så här, men främst hos män kanske att man blir mer argsint och irriterad och kanske blir mer aggressiv så. Och sen så tänker jag att så här, för vissa blir ju en depression att man blir ganska trött och orkeslös, och för andra blir det att man blir liksom lite uppvarvad och försöker liksom hantera nedstämdheten eller ångesten på det sättet. Så det kan se lite olika ut.
Lite lurigt, men som allt annat får man utgå från sig själv, att man är en unik person. Du har nämnt det lite tidigare, men riskfaktorer förutom det genetiska då, det var kanske den du nämnde. Genetiska, och kanske om man har haft depressioner tidigare i livet, tänker jag också är väl en sån riskfaktor.
Precis, och sen så det här också med ensamheten.
Ensamheten, just
det. Att man inte har ett nätverk. Och det skulle jag säga, och precis det här med att man har haft en depression tidigare. Det är ju egentligen de största riskfaktorerna. Också om man har mycket konflikter i parrelationen, tänker jag. Såklart om det finns våld och hot i relationen till exempel. Det är också en riskfaktor att drabbas.
Och också märks ju de som har... Om man har haft en riktigt traumatisk... Eller det behöver inte ens vara riktigt traumatisk. Men om man har upplevt som en traumatisk födsel eller... abrupt slut på graviditeten om man föder prematurt eller så. Sådana saker. Alltså att det blir födseln blir liksom en omvälvande del.
Ja.
Då är man ju också mer i riskzon.
Verkligen. Och jag skulle säga så här, det är ju en del som kommer till mig och säger så här, men är det mitt fel? Kunde jag ha gjort någonting annorlunda? Och det vill jag liksom säga till alla som lyssnar att det är inte ditt fel.
Nej.
Och ofta så är alla de här faktorerna spelar in. Så det är svårt att säga vad som är vad i det här. Det kan vara lite genetik, det kan vara att man har liksom haft en tuff förlossning eller att det har varit en liksom traumatisk upplevelse för en själv till exempel. Det kan vara mycket stress utifrån. Så att, det
ibland
många...
vet man väl inte vad det är. Ibland är det bara så.
Ja, och hormoner såklart också.
Ja, och hormoner. Och jag kan tänka mig, ja men också det här man kan, det är många faktorer, men att man kan ju ha mycket press på sig själv också, hur man tänker att allting ska vara och så. Att folk ska vara så duktiga och högpresterande och så kanske inte det, eller att man också längtat efter barn jättelänge så blir det inte precis som man hade tänkt sig.
Jättekloka tankar, för att det där är så rätt, att det är många som söker faktiskt hjälp också för att de har haft en bild av så här, men det skulle ju inte bli det, liksom, det skulle inte bli så här, utan jag hade andra förväntningar på hur det skulle bli.
Då kommer skulden och skammen förstås.
Ja, och varför sa jag inget under liksom, förlossningen till exempel, eller varför gjorde jag inte si, varför gjorde jag inte så, och det är ju liksom att också gå in i det och grubbla kring det och skuldbelägga sig själv är ju en del i en depression också, tänker jag.
Så det... Du nämnde lite graviditetsdepression. Det säger sig självt lite vad det är, men det är en depression som man drabbas av under graviditeten. Och hur vanligt skulle du säga att det är? Har du någon siffra på det? Att det kommer redan tidigare?
Nej, det har jag inte. Men alltså, ungefär en tredjedel av alla postpartumdepressioner börjar under graviditeten.
Ja, okej. Där tror jag inte många vet.
Och det är jag tycker är så bra att vi pratar om här. För att då är det ju också viktigt att ta hjälp. Och då kan man ju liksom landa lite mjukare efter en förlossning också. Om man tar hjälp redan under graviditeten. Så att det börjar ofta under graviditeten.
Och vad kan det, för då är det inte, det är för sig, det är hormonella då också, att det är en stor omställning. Sen så är det inte samma sänkning som precis efter födseln, men tänker man att det också är det hormonella?
Ja, och genetik även där. Men sen så kan det också vara så att under graviditeten man kanske mår väldigt dåligt, man kanske mår illa, ont i kroppen.
Ja.
Kan vara så att man blir sjukskriven under en viss period. Men även där kan man ju bli ganska isolerad. Och vara mycket hemma. Och man kanske inte är van vid det. Och blir kanske ganska ensam i det. Och jag tänker de här fysiska påfrestningarna påverkar ju en psyke väldigt mycket också.
Jag tänker på de som är drabbade av hyperemesis. Ja. Kraftigt, kraftigt graviditetsillamående. De är verkligen i riskzonen. Och, och det förstår man. Alltså det blir ju helt, det är verkligen också en psykisk sjukdom, och där måste man, hade önskat att från vården så att man kunde hjälpa dem på ett bättre sätt, men också när symptomen väl är över, för vissa stackare så är det ju hela graviditeten och sen så föder man och så är man ganska lämnad, alltså där hade man behövt verkligen omhulda dem och hjälpa, alltså det är som att man har en hel graviditet har gått förlorad. Sen ska man orka ta hand om ett barn och sig själv. Och, Vad var jag precis med om? Ja.
Ja, men verkligen, där kan man ju behöva bearbeta det också. Hur blev min graviditet egentligen? Det var inte så här jag hade tänkt att den skulle bli. Och jag menar så här, självklart får man ha förväntningar och förhoppningar på hur det ska bli. Men också ta med sig att det kommer kanske inte bli exakt så som jag hade tänkt mig. Men jag minns själv, jag mådde väldigt illa. Men det var liksom inte så här som, så illa som vissa andra kan må. Men jag tyckte det var mer liksom psykiskt påfrestande än förlossningen. För mig. Även om jag hade en ganska tuff förlossning. Så ja, jag kan verkligen förstå det där.
Så alltså det lägger liksom som en blöt filt över hela ens. Alltså man kan inte bara umgås på samma sätt. Inte göra, man har inte sin kropp på samma sätt.
Mådde du illa?
Nej, inte, jag har inte mått sådär. Nej. Alltså inte i närhet, lite illa. Liksom, lite, men det har varit lindrigt. Men jag har ju träffat många som har varit drabbade. Inte minst när jag jobbade på gyn. De som var jättedåliga. Och jag förstod det nog inte riktigt då hur illa det var. Men nu när jag tänker ofta på dem och det verkade... Så otroligt tufft. Alltså, det var inte helt ovanligt att man avbröt graviditeten av den anledningen. För att det var för jobbigt tufft. Helt enkelt. Då förstår man ju att det är jättetufft. Vad har jag glömt att fråga om graviditetsdepression innan vi ska... Eller säga, inte graviditetsdepression. Jo, men dels det också, postpartumdepression. Innan vi går vidare till postpartumpsykos. Det är lite ovanligare.
Nej, men jag tror inte att du... Nej, jag tror att vi har ringat in det mesta faktiskt.
Ja.
Men liksom det här bara att trycka på igen att så här viktigt. Ofta så märker man liksom om den här personen är lite förändrad. Och ofta kanske man känner själv också att man är förändrad. Men det är kanske viktigt, viktigast för omgivningen att reagera. I och med att en person med postpartum depression ofta känner mycket skuld och skam.
Ja.
Så att våga.
Och att det här verkligen trycker på att det är inte som att... Det här är världens ovanligaste grej. Du är inte alls ensam om du drabbas. Så det är inte ditt fel. Och det är ingens fel. Det är en omvälvande sak. Och också bara rent fysiskt så kanske man bara är så att man är mer benägen att drabbas. Och det finns hjälp att få. Och det behöver inte vara... Jag tror att många kan också vara lite rädda för det här med att man bara ska få medicinering. Ibland kanske det behövs medicinering, men det finns ju också... Mycket annan hjälp att få.
Det finns det. Och ibland kan det vara bra med medicin i kombination med psykologisk behandling också.
Ja.
Men det finns, ja.
Det där är ju också det här med... Jag kan bli lite orolig ibland med gravida som man kanske står på antidepressiva under graviditeten. Sen så slutar man tvärt under graviditeten. Där måste man i alla fall ha en bra plan för det. För då kanske man är rädd för... Det går ju ofta bra att fortsätta. Och man får kanske väga för- och nackdelar där i hur... Jag vet inte om graviditeten alltid är ett bra tillfälle att trappa ner på sin SSRI. Men det är något man får diskutera med sin...
Ja, nej men verkligen. Vårdgivare. Helt rätt. Men det tycker jag, där får man ha en bra läkarkontakt och bolla det.
Och som du sa också lite med... Dels, man önskar att vi kunde förändra vår kultur lite här i Sverige med att vara... Vi är så... så otroligt individualistiska och isolerade. Att man dels... Jag tycker jag är ganska bra på att dels be om hjälp men också ta emot hjälp. Det får, jag tror att många också måste öva på det. Men också som närstående att erbjuda hjälp. Eller bara ge den helt enkelt. Kanske inte fråga om man kan hjälpa till med något utan bara gör det.
Bara ge den. Och liksom att vi behöver ju den här gemenskapen och sociala samvaron även om... Liksom, eller mer när vi har fått en liten bebis egentligen. Men den försvinner ofta för många. Man kanske går från ett liksom ganska socialt liv till att bara vara hemma med en liten bebis. Och där kan ju många liksom ha de här tankarna att så här, men jag borde tycka att det här är härligt. Jag borde tycka att det här är bra. Men det gör
borde ingenting. Det är olika.
Ingenting.
Det är ingenting för alltid. Man kan ju också verkligen känna så där med en liten bebis att aha, det blev så här typ. Men det här är ju också en liten... Tiden går faktiskt även fast dagarna känns långa och det förändras hela tiden.
Ja, ta en dag i taget.
Så är det. Men du, postpartum psykos, inte riktigt lika vanligt. Hur många är det som drabbas av det och vill du beskriva vad det innebär?
Det är ju ungefär 1-2 av 1000 födslar, om man kan säga så. Men så det är ju ganska få som drabbas av det. Och det är ju någonting som Det jobbar vi inte med på Ella. Så, utan här är det ju någonting som man behöver akut vård för.
För där är suicidrisken ganska stor.
Ja, den är hög och det finns ju även en risk att man skadar sitt barn.
Ja.
Men okej, hur kan man liksom se om någon är psykotisk då? Ja, men ibland kan det vara så att det blir väldigt akut. Att man kanske upptäcker att någon är ganska uppvarvad och nästan blir liksom lite manisk. Och beskriver saker som andra kanske inte ser. Man kan ha hallucinationer och vanföreställningar. Och det ter sig liksom ganska udda. Och ibland kan det smyga sig på lite att man kanske slutar sova, man kanske slutar äta. Och det är ju också såna här faktorer som liksom kan påverka att en psykos bryter ut också. Men ofta det här med vanföreställningar, hallucinationer, liksom udda tankar, lite det här uppvarvade. Det är liksom sådana kännetecken.
På BB har vi haft några, alltså att man redan på BB ser ofta tecken på psykosen. Skulle du säga att det ofta kommer så pass tidigt att det brukar kunna uppmärksammas redan på BB, eller kan det komma liksom 2-3 veckor efter också?
Ja, men både och. Man kan absolut märka det på BB och se det. Så att det är ju superviktigt att fånga upp det redan där och ha kunskap om det.
Och, vad skulle du säga, vad finns det för riskfaktorer där? För det kan ju, ja, det behöver inte vara så att man har haft en psykisk sjukdom innan, men det kan att ha till exempel bipolär sjukdom. Vad finns det mer?
Ja, bipolär sjukdom är en stor riskfaktor. Sen så finns det ju, är det, om man har drabbats tidigare så är det ungefär 60% chans att man drabbas på nytt om man får ett barn till.
Om man fått en psykos efter.
Ja. Ja, om man har drabbats av en psykos så är det stor risk att man får det igen. Sen så såklart, som vi alltid trycker på, vi psykologer, med genetik och ärftlighet är ju en stor riskfaktor. Så det är ju egentligen de största riskfaktorerna. Och jag ska säga också, man kan ju fånga upp det på BB, men sen så är det ju så bra i Sverige också att BVC gör ju hembesök och kan ju även fånga upp det där. Och där gäller det ju verkligen att man har en bra samverkan mellan BVC, BB och psykiatrin också. Så att alla vet liksom, okej, men vad ska jag titta efter? Hur kan vi upptäcka det här och hur kan vi hjälpa den här personen på bästa sätt?
Och här tänker jag att närstående är ju jätteviktiga. För där kanske man, i alla fall mitt antagande, jag kanske har fel, men att man i en postpartum psykos kanske har svårt att själv se att man är i den. Men att de utanför kan märka att nu är någonting annorlunda.
Ja, det är absolut en vanlig liksom, del i en psykos. Att man inte är medveten om den själv. Man kanske anar att det är någonting som inte riktigt stämmer. Men det blir ju som en verklighet för den som är i det. Så att de närstående är otroligt viktiga där. Och det är ju liksom en del i behandlingen också. Att involvera de närstående väldigt, väldigt mycket. Och också, är det så att man får en postpartum psykos, då behöver man ju ofta vara på sjukhus. Alltså man behöver ofta läggas in. Det optimala är ju om det går att man liksom kan vara nära sitt barn. Ibland funkar ju inte det, men då brukar man liksom försöka göra så gott det går där, och att man ska få träffa sitt barn så snabbt det går.
Hur länge brukar det hålla i sig ungefär? Har man något? Eller är det helt olika?
Ja, men det är lite olika. Men alltså, en psykos kan ju, en postpartum psykos håller väl i sig, kan hålla i sig några veckor. Och där är ju också en del det här med anknytningen. Håller den i sig längre och får man inte liksom rätt stöd, liksom, ofta får man ju det, för att man märker ju ofta om en person är psykotisk, men då kan ju det också påverka anknytningen. Men ofta så gör det inte det. Ofta kan man hämta upp det där i och med att den som inte håller i så länge.
Okej, och om man väl har fått en postpartum psykos, är det någonting man måste fortsätta liksom behandla och förebygga livet ut sen? Eller kan man blir utskriven och sen liksom vad händer? Jag antar att man också blir rädd att det här ska ske igen.
Mm. Men jag tänker att så här, det som är otroligt viktigt, som jag vet att vissa organisationer jobbar med, Mamma till mamma är ju en sån organisation, som jag tror grundades av två personer som har haft postpartum psykos. Så jag tänker så här, dels att få prata om det här, och så här, vad var det som hände, och få bearbeta det. Och sen så kan det ju vara så att om man har haft en psykos så kan det hänga i lite att man är nedstämd eller ångestfylld. Och det kan man ju få psykologisk behandling för.
För det brukar gå hand i hand med en depression också, eller kan det vara helt fristående så att säga? Alltså psykosen är var för sig fristående från depressioner, eller brukar det vara att man drabbas av båda?
Har man en postpartumdepression till exempel, då kan man ju säga att man har en ökad sårbarhet för att drabbas av en psykos. Och sen så ser det ju väldigt olika ut. Men jag ska också säga, vad det gäller behandling så är det ju ofta medicin som är det man sätter in först. Och jag jobbar ju inte, jag är ingen läkare, så jag har inte så mycket kunskap kring det.
Nej.
Men det är ju liksom den största delen just när man får en psykos.
Och jag tänker, vi pratade om att till exempel bipolär sjukdom, att det är en riskfaktor, och det det som är bra med om man har en diagnosen redan och en välbehandlad sån, då kan man ju brukar man göra en ordentlig plan för hur man ska liksom undvika att det här ska ske, till exempel med sömnen, att man är väldigt noggrann med att personen får sova ordentligt, att man ser till att rätt medicinering finns och så vidare.
Ja, för att sömn är ju också en riskfaktor här, att det ökar ju sårbarheten om man inte får sova. Precis, det finns en plan om man är bipolär såklart, och sen så har man ju alltid en plan också. Är det så att man har drabbats tidigare av en postpartum psykos, då har man ju en plan för om man skulle bli gravid igen eller få ett barn på nytt. Sen kan ju medicinering se lite olika ut, hur länge man behöver medicinera och hur det liksom planen för det är. Men det är viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra, precis som med SSRI som du pratade om under graviditeten.
Verkligen.
Att man behöver en plan för medicinering som där fördelarna överväger. Så.
Precis, alltså ens mående där måste väl ofta gå först.
Ja.
För att man ens ska orka och kunna vara en bra förälder.
Exakt.
Och du sa väl lite vad riskerna med om man går obehandlad med en postpartum psykos. Det är ju att man i värsta fall skadar sig själv eller sitt barn. Så det är allvarliga saker.
Ja.
Jag kan tänka mig här också med när man kommer ur den här sjukdomen, att där kan man tänka sig att skuld och skam är stor. Mm. Alltså i psykisk ohälsa överlag, men det är väl vissa tillstånd som kanske har blivit mer normaliserade, men jag tänker att just psykos och psykos kopplat till att man har fått barn är fortfarande väldigt tabubelagt. Men där tänker jag precis som du sa, att hitta sammanhang eller forum där man kan prata med folk som har varit med om samma, som verkligen förstår, måste vara ovärderligt.
Ja, för jag tänker att jag som psykolog kan jobba med liksom behandlingen utifrån liksom KBT till exempel, och fånga upp liksom nedstämdhet, oro och ångest, och till viss del även bearbeta. Men det är så otroligt viktigt, tänker jag, just när man har haft en psykos, en postpartum psykos, att få träffa andra som kanske har varit med om samma sak, och att få lyssna på andra berätta om det. Att man inte är ensam, för det går aldrig att förstå när man inte har varit där.
Så är det. Och så är det med massa olika saker. Vi pratade igår, hade vi, jag vet inte om det kommer att släppas innan eller efter det här, men om ofrivillig barnlöshet, så sa de det, samma grej där, att att prata med folk som har varit i samma sits, det är verkligen ovärderligt, för man kan inte fatta hur det är att gå flera år och försöka bli gravid om man inte har gjort det själv. Så, och det är ju faktiskt en fin grej med att leva 2023, att det finns ett forum för det mesta.
Ja, ändå, verkligen.
Tänker jag.
Ja.
Vad har vi glömt? Är det något mer du vill säga till de som lyssnar, som kanske dels är oroliga att de att man är orolig för att man ska drabbas, eller om man någon som kanske kommer att drabbas i framtiden, jag vet inte. Har du några kloka ord?
Nej, men det jag tänker så här, vad gäller förlossningspsykos så är det ju extremt ovanligt.
Mm.
Det vill jag liksom ge med också. Och ofta så fångas man upp Liksom det, ofta märker omgivningen av det eller att man fångas upp av BB eller PVC. Och då är det ju viktigt att liksom söka akut till psykiatrin. Men det är väldigt ovanligt. Och det vi har pratat om idag med anknytning och så. Oroa är det inte för det onödan, utan det brukar man alltid, eller ofta kunna hämta upp. Och sen så det som vi var inne på alldeles nyss, det här med att prata med andra, att du är ofta inte ensam i att känna så här. Jag har till exempel, eller ibland säger jag till mina patienter att men fråga någon eller berätta på den här mammagruppen eller den här barnvagnspromenaden om du vågar, om det är någon du känner liksom att du har connectat med.
Jag tycker oftast kommer det ju senare att man vågar säga att jag mådde inte så bra. Men dels att man kanske inte ser det i stunden, för man bara, det här kanske är så det ska kännas. Eller att just det här med att man är, känner skuldkänsla, att man inte vågar säga det. Så jag upplever att man får höra lite senare att det var jättejobbigt.
Absolut, absolut. Så är det ju liksom precis det som du beskriver, att man känner mycket liksom skam kring det här. Men om man kanske går i behandling till exempel och så har man en psykolog som säger så här, men våga berätta för någon. Testa det.
Kommer man höra.
Då kommer man höra att,
eller troligen.
Ofta hör man då, men vet du, jag känner likadant. Eller jag har också känt så här. Och det är ju så himla liksom läkande också. Att få höra att andra har känt samma sak. Eller varit i samma situation. Så att våga berätta. Ja, och det är inte ditt fel. Så.
Jag vill ge ett, det här, jag förstår, det här är inte för alla. Och man kanske, vissa kanske mår bra av att bara köra på. Men jag tycker generellt, Jag har också svårt att varva ner ibland. Man vill göra så mycket, man känner att liksom, mycket av livet går ut på att prestera och då är man duktig. Men om man kan tillåta sig själv att dels under graviditeten och den här tidiga postpartumtiden, att det i sig är, du presterar jättemycket hela tiden med att bara du skapar liv, du liksom livnär en liten person. Man får verkligen sänka kraven rejält på sig själv.
Ja,
rejält.
Det får man.
Ja.
Och lite så här, ja, men, som jag alltid brukar tänka och säga är så här, men gör det good enough. Och du gör ett jättebra jobb och det ser olika ut för alla. Alla har liksom olika förutsättningar, alla har vi olika kropp, olika liksom förlossningar, olika typer av barn.
Ja, verkligen. Att jämföra sig är också ett jätte, det pratar vi väldigt mycket om, men det är helt lönlöst, för vi har inte varit med om en annan persons, vi har helt, som du säger, olika graviditeter, olika födelser, olika barn, olika familjer. Det kommer bli en unik situation för dig.
Ja. Verkligen. Så att, ja, men liksom sammanfattningsvis, våga berätta kanske första steget för någon anhörig, någon vän. Våga söka hjälp. Ta hjälp och söka hjälp. Och det finns hjälp att få. Prognosen är god för postpartum depression. Det är inte ditt fel. Och det finns många andra som har det som du har det. Det är väl det jag vill ge med också.
Jättebra. Vi avslutar så. När vi släpper det så kanske vi fortsätter dialogen lite på Instagram om folk har följdfrågor eller så, eller vill berätta om deras egna upplevelser av det här. Det kan ju vara fint att få, att ett sätt att få höra att andra har varit med om liknande saker. Så det tänker jag delegera till Opo att hon får göra.
Ja.
Tack så jättemycket Rebecka att du var med och tack att ni lyssnade.
Ja.
Hejdå.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.